Och ska man titta lite grann på hårda fakta så att säga kring vad det är för människor som har nåtts av de här samtalen så är det 64% kvinnor och 36% män. Det är ungefär 30% personer i arbetsför ålder eller förvärvsåldern som vi brukar säga. Det är 30% i åldern 66 till 80 och det är 30% i åldern 81 och uppåt. Vi har alltså inte intervjuat några barnmedlemmar eller omyndiga så att säga medlemmar i den här undersökningen. Det är helt enkelt för att de är väldigt få och för att vi inte skulle behöva ha föräldrars samtycke, vilket är ganska mycket byråkrati med det. Om man ska titta på synstatus då så är det 20% som uppger att de är blinda. Det är 51% som uppger att de är gravt synskadade och 29% synsvaga. Och här har ju människor fått definiera sig själva utan vidare definitioner av hur mycket man ser och sådär, att vi inte ska förvirra oss in i procentsatser och annat sånt. 40%, vilket jag tyckte var en ganska hög siffra till att börja med. 40% uppger att man har ytterligare någon form av funktionsnedsättning förutom synskadan. Och det kanske vi får anledning att komma tillbaka till och det kan ju vara någonting som också påverkar svaren som man har gett på frågorna i undersökningen. En annan siffra som jag tyckte var ganska anmärkningsvärd, det var att det är 54%, alltså mer än hälften, som uppger att man lever själv eller i ensamhushåll. Och mer än 20%, alltså mer än en femtedel, lever tillsammans med någon mer synskadad person i samma hushåll alltså. Och lite mindre förvånande är ju att över 70%, 74 för att vara exakt, säger att de är ålderspensionärer. Och det stämmer ju ganska väl överens med vad vi vet om gruppen synskadade överlag. Och jag tänker att en del av de här siffrorna om hur vi som synskadade, i alla fall de som omfattas av den här undersökningen och som tycks vara medlemmar i SLF, lever våra liv så att säga. Det är ju intressant i sig. Så man kan också använda de fakta till andra sammanhang där vi beskriver hur synskadade har det. Om vi ska titta på lite övergripande slutsatser i undersökningen så kan man säga att de allra flesta som har intervjuats då, de har faktiskt färdtjänsttillstånd. Men en väldigt stor del som, eller väldigt många av dem som uppger att de inte har färdtjänsttillstånd säger att de skulle behöva det, att de är i behov av färdtjänst men inte har det idag. Det är ganska stor skillnad mellan hur olika personer med olika synstatus upplever färdtjänsten som vi ska komma in på längre fram. Problemen med otillgängligheten och svåranvändbarheten när det gäller ansökningssättet är det många som pekar på. Det är väldigt många som inte kan ansöka om färdtjänst själv utan hjälp av andra. Det är också åtskilliga hinder som tidspassning och långa boknings- och väntetider och stora felmarginaler när det gäller till exempel lämning och hämtning som väldigt många uppger. Och det är också en väldigt stor andel som avstår från att använda färdtjänst och som så att säga anlitar andra för att kunna resa dit man ska. Och vårdnadshavare är en grupp som är mycket missnöjd, speciellt missnöjd kan man säga, med hur färdtjänsten fungerar i kombination med att vara vårdnadshavare och resa med sina barn helt enkelt. Och man kan säga att missnöjet är väldigt stort i förvärvsåldern och bland de som ser sämst, om vi ska förenkla lite grann. Och vi kan också säga att synskadade generellt sett enligt den här undersökningen är långt mindre nöjda med färdtjänsten än vad genomsnittliga färdtjänstanvändare i Sverige är. Det finns ju undersökningar som undersöker sånt här som vi kallar för kundnöjdhet. En hel del av oss har säkert varit med i sådana undersökningar. Och de pekar ju i allmänhet på en väldigt stor nöjdhet med färdtjänsten som som helhet. Men även de mest nöjda synskadade i vår undersökning är alltså långt mindre nöjda än genomsnittet i Sverige med hur färdtjänsten fungerar.
Skulle du säga, går det att dra någon slutsats om det handlar om hur frågorna ställs i de olika undersökningarna? Eller om det handlar om, i och med att de här undersökningarna gör sig ofta efter en enskild resa? Eller finns det några andra faktorer som du kan tänka dig att det här beror på?
Frågorna är ju helt annorlunda ställda till att börja med. Så att skulle man hamna i någon diskussion då om de här undersökningarnas signifikans och relevans, så skulle man ju kunna invända att ja, men SRF och Anbaro som de heter då, ställer ju helt olika typer av frågor. Och därmed så kan man inte jämföra. Så det är ju, ja, det är ju ingen svaghet. Det är ju bara så det är, va? Att undersökningar genomförs på olika sätt med olika syften och så vidare. Men samtidigt så kan vi också se att om vi ska titta på tänkbara orsaker till den här missnöjdheten, så kommer vi ju ganska snart att gå in på dem. Och det är ju att synskadade upplever problemen väldigt påtagligt, och det kanske har att göra med att vi är mycket mer beroende än genomsnittet av färdtjänst. Alltså många av oss använder ju färdtjänsten mycket till många olika saker, och vi som många av oss har ingen annan valmöjlighet. Alltså det går inte att ta cykeln, eller det går inte att promenera dit vi ska och så vidare. Och eftersom att vi är så pass beroende och också använder färdtjänsten så ofta, så kanske exponeringen, som man säger, alltså utsattheten för problemen, blir mycket större, och vi lägger mer märke till det. Så skulle jag nog kunna tänka mig att det ligger till.
Tack.
Men som sagt, Anbaros och vår undersökning ställer helt olika typer av frågor.
Prata om det där med kvaliteten då, det du var inne på nu, varför man är mer missnöjd som synskadad. Och det ena är väl rent kroppsligt, att man liksom inte ser. Man ser varken mimik eller på föraren. Och det här med att sätta fast säkerhetsbältet kan ju liksom då bli väldigt nära och intimt. Det var väl, och så sen har vi väl också att många kanske kör fram taxin, och sen så står man där och ser inte var bilen är någonstans. Så det är hela tiden otryggheter, för man faktiskt inte kan kolla upp, eller om man kan inte använda ögonen och kontakten man har därigenom. Ja, just det. Man ser ju inte heller vars man åker, och man vet inte liksom, har jag kommit fram på rätt ställe? Eller, för att det finns ju exempel här också ifrån Västernorrland om att man hamnar på fel plats och blir lämnad.
Det är ju väldigt bra exempel ni tar upp. Det är ju många av oss som upplever utsatthet när vi åker färdtjänst på olika sätt. Och vi kommer att komma in på det nu i när jag går in på lite mer i detalj då, hur man upplever färdtjänsten. Men det är jättebra inpass som jag köper helt och hållet.